1-800-Flowers.com is more than your birthday, anniversary, or just because gift-giving destination. We put our hearts into everything we do to help you celebrate all life's special occasions with friends and family. From our farmers and bakers, florists and makers, everything from 1-800-Flowers is made with love every step of the way, because we know that nothing is more important than delivering a smile. To learn more, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Hej och välkomna till Mardrömmarnas podd. I detta avsnittet så kommer vi berätta om kvinnor som mördat. Det är ju ett väldigt speciellt ämne då ordet mördare sällan kopplas till kvinnor. Och det finns faktiskt väldigt stora skillnader mellan kvinnliga och manliga mördare. Men innan vi går in på det så vill jag bara påminna er om att följa oss på Instagram där vi heter Mardrömmarnas podd. Och på Facebook där vi heter Mardrömmarnas podd. För att få uppdateringar kring kommande avsnitt. I Sverige så har vi överlag väldigt få mordfall. Men av de som sker så är förövaren 9 av 10 fall man. Då det är vanligare att män är förövaren har det inte forskats jättemycket på vad som utmärker en kvinnlig mördare. Däremot så kan man tydligt se att kvinnor ofta mördar i nära relationer. Och gärna i sitt eget hem. Dock så kan man se en ökning av kvinnliga mördare om man bara ser till de fallen där barn har fallit offer. Men den allra största skillnaden mellan män och kvinnor är deras motiv. De män i de allra flesta fall drivs av sexlust. De känner ett behov av att mörda och gör det oftast impulsivt. Kvinnor däremot mördar ofta för hämnd eller för att dra nytta av mordet. Så som ett arv till exempel. Kvinnor däremot mördar ofta för hämnd eller för att dra nytta av mordet, så som ett arv till exempel. Självklart är det mycket mer komplext än så här, men det är en överblick av skillnaden mellan kvinnliga och manliga mördare. Innan vi går in på den första berättelsen så vill jag varna känsliga lyssnare, då det vi kommer berätta om idag innehåller brutala händelser och även innehåller våld mot barn. Men nu tycker jag att vi kör igång med dagens avsnitt med Julias första kvinnliga mördare.
Det var för snart 22 år sedan, 1998, den 30 november, som polisen och räddningstjänsten fick in ett samtal från 2 män som ska ha promenerat längs kajen nära Slussen i Stockholm. De ska ha sett något som låg i vattnet kring Söder Mälarstrand som de tyckte att polisen skulle kika närmare på. Och sagt och gjort så tog de sig ut till vattnet i Söder Mälarstrand med sina dykare och fann där en del av en mans kropp. Och det var nu som poliserna i Stockholm skulle påbörja sin utredning kring vem personen var och vem som kan ha mördat honom. Det de fann var torsen av kroppen, alltså en kropp utan huvud, armar och ben. Men ungefär en vecka efter första fyndet så fann polisen huvudet som tillhörde kroppen, men även armar och ben. Nu när de har funnit huvudet så kan de publicera en tecknad bild av ansiktet i media för att försöka få reda på om någon kunde veta vem den här mannen var. Och eftersom detta fall redan hade uppmärksammat så mycket i media så nåddes den tecknade bilden ut över hela Stockholm. Och vi pausar lite där tänker jag, för polisen har alltså funnit en mans kropp och även huvudet och kan därför publicera en tecknad bild på honom i hopp om att någon kan känna igen honom. Och de får faktiskt in ett samtal från en man som tycker att bilden ska likna hans pappa som har varit försvunnen sedan en tid tillbaka. En tandanalys görs också och man kan nu äntligen identifiera vem mannen är. Men nu tycker jag att vi fortsätter. Nu när polisen vet vem mannen är, så kan de också se vart han bor och de ser också att han är gift. Och som i många fall så sätts partners högst upp på listan för misstänkta när ett mord har begåtts. Och precis så skulle det bli i det här fallet också. Hustrun, som heter Maria Kish, var 47 år och kom ursprungligen från Rumänien innan hon flyttade till Stockholm. Och hon bodde ju i samma lägenhet som den avlidna mannen i förortsområdet Bandhagen. Polisen söker upp kvinnan och söker även igenom boendet hon och den avlidna mannen ska ha bott i, men finner en kliniskt städad lägenhet. Dock så fann de DNA och hårstrån i ugnen efter mannens huvud. Och i samma veva så blir poliserna mer och mer säkra på att det just är Maria Kish som ska ha utfört mordet på sin make. Och jag tänker att vi pausar lite där igen. För just nu så har ju poliserna riktat sina misstankar mot Maria, hustrun till den avlidna mannen. Och med tanke på de skador som polisen ska ha funnit på huvudet när de fann det i vattnet, så ska det visa sig att den hade brännskador som kan ha kommit ifrån något som en ugn. Och Marias och den avlidna mannens lägenhet så finner de också just DNA och hår från huvudet. I detta nu så vill ju poliserna häkta Maria, men hon ska ha flytt utomlands vid denna tidpunkten. Men nu tycker jag att vi fortsätter. Maria ska alltså flytta utomlands, något som ökar misstankarna mot henne. Men bara 2 veckor senare så ska polisen få in ett tips om att hon ska ha synts till en tunnelbanestation, nämligen i Högdalen, endast en hållplats ifrån Bandhagen. Poliserna tar sig snabbt dit och griper Maria Kish. Ju mer poliserna gräver så kommer det ständigt fram nya bevis mot Maria, men hon ska ständigt neka någon som helst inblandning i mordet på maken. Hon ska ha sagt att hon varit i Åland och att hon på sin resa inte ska ha fått någon kontakt med sin man. Men det är här det inte riktigt går ihop för poliserna. Ska nämligen ha fått in ett vittne som ska ha sett en kvinna dumpa något i svarta soppåsar i vattnet dagen innan den första kroppsdelen hittades vid kajen i Söder Mälarstrand. Men trots detta vittnesmål och bevisen från lägenheten så frias Maria i tingsrätten och gick fri. Men historien, den slutar ju inte där. Domen överklagas och nya vittnesmål skulle dyka upp. Maria ska nämligen ha lärt sig att stycka lamm och grisar efter slakt, något som visar hennes kunskap kring styckning. Och med dessa vittnesmål med flera så döms till slut Maria Kish till livstidsfängelse, men också till utvisning efter att ha avtjänat sitt straff. Men den största frågan är ju ändå varför, och vad hade Maria Kish för motiv? Det poliserna kunde hitta var att Maria varje månad skickade 3000 kronor till sin dotter i Rumänien. Till en början tyckte Marias make att det var helt okej, men med tiden så tyckte han att Maria skulle sluta skicka så mycket pengar. Han satte ner foten och detta tror poliserna kan ha varit det som fick Marias bägare att rinna över och att hon då bestämmer sig för att mörda sin man. Men än idag så vet vi ju inte, för än idag så nekar Maria mordet på sin make och vi har ännu inte fått någon riktig förklaring på just den frågan varför. Hon avtjänade 4 år här i Sverige, men hon utvisades för att sedan avtjäna 11 år i Rumänien och 2011 så släpptes hon fri. Men nu så ska jag berätta om en kvinnlig seriemördare. Ingen mindre än Eileen Wuornos. Den 29 februari 1956 så föds Eileen. Hon och hennes storebror bor ihop med sin mamma. Deras pappa fanns inte med i bilden för han hade nämligen diagnostiserats med schizofreni och skulle några år senare gripas för 6 brott mot barn. 1960, när Eileen endast var 4 år gammal, så lämnade deras mamma dem hos deras morföräldrar. De adopterade sedan Eileen och hennes storebror, men uppväxten där blev inte bättre. Morföräldrarna är alkoholister och med tiden som Eileen växer upp så börjar hon utföra sexuella handlingar i utbyte mot alkohol och cigaretter men också mat, endast 11 år gammal. Eileen våldtas av sin farfar och när hon är 14 år gammal så blir hon gravid efter en våldtäkt utförd av hennes farfars kompis. Barnet föds och blir sedan placerat för adoption. Några månader efter födseln av barnet så hoppar Eileen av skolan och i samma veva så dör hennes mormor av leversvikt. När Eileen sedan fyllt 15 år så kastade hennes farfar ut henne ur huset och Eileen började prostituera sig för att kunna försörja sig. Under denna tiden så bodde hon i skogen nära huset till sin farfar. 3 år senare så har Eileen blivit 18 år gammal och hon grips för första gången i sitt liv. Hon ska ha kört bil påverkad av alkohol och Eileen börjar därefter att lyfta med folk. Hon tar sig till Florida och finner där en man som hon sedan gifter sig med. Men kort därefter så grips Eileen efter en misshandel på en närliggande bar. Hon ska även ha misshandlat sin man och hon flyr sedan till Michigan. Men där så grips hon igen för misshandel efter ett bråk på en bar. Och listan med brott Eileen utfört bara fortsätter att byggas på. Hon åker fast för väpnat rån, förfalskning av checkar, stöld, överfall med mycket mera. Och allt detta byggs upp för att sedan få henne att begå sitt första mord. Hennes första offer var en 51-årig man som jobbade som butiksägare i Clearwater i Florida. Hon ska ha blivit upplockad av honom med hans bil och de kör ut till ett övergivet område där han sedan köper sex av henne. Dock så börjar han misshandla henne brutalt då 2 dagar efter sexköpet så finner en polis den övergivna bilen och lite mindre än en månad efter sexköpet så finner man kroppen i ett skogsområde några mil bort. Han ska då ha blivit skjuten flera gånger. Eileens andra offer var en 47-årig byggnadsarbetare. Han hade rapporterat som saknad den 19 maj 1990 och 1 juni så hittas hans nakna kropp längst vägen. Han ska ha blivit skjuten 6 gånger. Det tredje offret var en 40-årig man som arbetade som rodeoarbetare. Han hittades död inlindad i en filt och ska ha skjutits 9 gånger. Det fjärde offret var en pensionerad handelsman i 65-årsåldern. Hans kropp har aldrig hittats, men Eileen har i senare skede berättat att hon ska ha mördat honom. Det femte offret var en 50-årig korvförsäljare. Han rapporterades som saknad och bara några dagar senare så finner man hans kropp i ett skogsområde. Han ska ha blivit skjuten 2 gånger. Det sjätte offret var en 56-årig tidigare polischef som hittas död med 6 skott mot huvudet och överkroppen. Och hennes sista offer blev en 62-årig lastbilschaufför. Han ska ha hittats längs en avlägsen väg och han ska ha blivit skjuten 4 gånger. Eileen har under morden blivit vän med en kvinna vid namnet Tyria Moore som hon ska ha träffat på en bar. Ihop så misshandlar de en man på en bar och blir intagna på förhör hos polisen. Kort därefter så ska kvinnorna hamna i en olycka med en bil som Eileen ska ha tagit ifrån en av männen hon har mördat. Och vittnen ringer polisen då de smet från olyckan och uppgav regnumret. Polisen kunde då se att bilen tillhörde en av de döda männen som hittats och bestämmer sig för att kika närmare på det. Vittnen ska ha känt igen Eileen och berättat detta för polisen. Polisen kollar fingeravtryck från tidigare offrets bilar och märker att alla dessa tillhör en och samma kvinna, nämligen Eileen. Eileen grips sen av polisen på en bar och hennes vän Tyria Moore grips dagen efter men går med på att få Eileen att erkänna mordet om hon får immunitet mot åtal. Hon ringer Eileen och efter många samtal så erkänner till slut Eileen att hon har mördat dem i självförsvar. Eileen döms sen och får totalt 6 dödsdomar. Hon hävdade i början att allt var i självförsvar, men med tiden så ville hon, som hon ska själv ha sagt, komma rätt med Gud. Men i sin sista intervju med en Nick Broomfield så ska hon ha sagt att det ändå var i självförsvar. 2002, den 9 oktober, så avrättas Eileen. Hon valde att avböja sin sista måltid och ville endast ha en kopp kaffe. Och hennes sista ord ska ha varit: jag kommer tillbaka. Om ni skulle vilja se en dokumentär om just Eileen och hennes fall, så skulle jag vilja tipsa er om Eileen: Life and Death of a Serial Killer. Men det var nog allt från mig. Nu vill jag lyssna på Lisas berättelser när hon ska berätta om två andra kvinnor som ska ha mördat.
Jag mördar så att jag kan komma tillbaka. Detta kunde man läsa på en slarvigt handskriven lapp som polisen hittat nära mordplatsen av en 4-årig pojke vid namn Martin Brown i Scotswood, Newcastle i nordöstra England den 24 maj 1968. 2 månader senare, den 31 juli 1968, hittades en annan pojke vid namn Brian Howe som var 3 år gammal, kvävd till döds i samma område med ett M ristat på bröstet, och med hjälp av en sax hade en del av hans hår klippts av och hans könsorgan blivit uppklippt. Samhället letade i panik efter gärningsmannen och polisen började förhöra barn i området. De upptäckte att 2 barn verkar agera konstigt. Enligt Antonia Monacelli på Olcation. Dessa 2 tjejer var 11-åriga Mary Bell och 13-åriga Norma Bell. Trots deras efternamn så var de inte släkt. Enligt Antonia verkade Norma vara upphetsad över mordet under hela förhöret och fortsatt att le vid tal om morden som om det var ett stort skämt. Och Mary blev väldigt undvikande under polisens förhör. Mary skulle sen bli den som fortsatte att agera konstigt. Under förhören hävdade hon att hon sett en 8-årig pojke med Brian dagen han mördades. Mary sa att hon såg den 8-åriga pojken tillsammans med Brian lekandes med saxar. Problemet var att den pojken de nämnde var på flygplatsen under tidsramen för Brians mord. Och informationen om att en sax hade hittats på mordplatsen var inte allmänt känt. Och enligt Antonia hade Mary beskrivit väldigt detaljerad fakta om mordet och om vad som hade hänt utan att erkänna något. Den dagen Brian begravdes stod Mary utanför pojkens hem och såg skrattandes och gnuggande med händerna. Detektiven som såg detta bestämde sig för att fråga Norma om mordet på Brian, som då avslöjade mycket information om mordet som de inte hade fått veta tidigare. Men Mary höll fortfarande mycket av informationen för sig själv. Hon gjorde inte ens ett uttalande och anklagade Norma för att ha ljugit. Norma skulle avslöja mer information som involverade Mary, men Mary skulle så småningom erkänna att hon var närvarande under Brians död, men säga att Norma var ansvarig för mordet. Båda flickorna arresterades då och anklagades för mord. Strax före rättegången skulle nya bevis framkomma att en förskola nära där Martin Brown dödades hade haft inbrott och vandaliserats. Förnödenheter som saxar och andra rengöringsmedel skulle ha stulits från skolan. Utredarna hittade 4 anteckningar, alla skrivna av barn och fyllda med svordomar. På en stod det: vi mördade Martin Brown. På en annan stod det: jag mördar så att jag kan komma tillbaka. Polisen antog vid den tiden fortfarande att mordet var en olycka, men de hörde också vittnesmål från andra barn om att Mary skrek: jag är en mördare, och pekade på Brian Howes hem och sa: det var där jag dödade. Hon skulle säga till kvinnliga vakter när hon väntade på rättegång att Jag gillar att skada saker som inte kan skada tillbaka. Det avslöjades att Mary var den enda gärningsmannen, även om både Norma och Mary var inblandade i Brians död. Medan de båda skulle skylla på varandra återvände de till brottsplatsen för att stympa Brians kropp med ett M. Den 17 december 1968 fälldes domen. Norma skulle frias för alla anklagelser medan Mary dömdes för mordet. Hon skulle tjäna under en dom av häktad efter hennes majestäts nöje, som vid den tiden var en obestämd fängelsestraff. Men vem var Mary Bell? Jo, Mary Bell var en intelligent ung tjej som oftast beskrevs av andra barn i grannskapet som en tjej med en orolig barndom. Hennes mamma, Berry, var prostituerad som ofta var frånvarande och fick Mary när hon bara var 17 år gammal. Mary kändes inte sin biologiska far och enligt Sarah Negira, författare till Cries Unheard, Why Children Kill, The Story of Mary Bell, skulle många familjemedlemmar säga att Berry försökt döda sin dotter vid flera tillfällen och försökt få det att se ut som ett misstag. Mary hade av misstag fallit efter att ha tagit sömntabletter, och ett oberoende vittne skulle berätta för Serenity att de såg Berry ge sömntabletter som sötsaker till dottern. Serenity intervjuade Mary och fick då veta att Mary tvingades av sin mamma som 4-åring att engagera sig i sexuella handlingar med män. Så tidigt som 2 år började Mary bli mer avskild och tillbakadragen. Mary skulle komma att tillbringa 9 år i fängelset och flydde sen. Hon fångades och slutligen släpptes hon 1980 efter att ha avtjänat ytterligare 2 år i fängelset. Vid 23 års ålder fick hon anonymitet för att kunna starta ett nytt liv, och 1984 fick hon en dotter. Många spekulerade i huruvida Mary borde eller inte borde behålla sin dotter med tanke på hennes tidigare historia. När Serenity skrev Cries Unheard intervjuade hon Mary och betalade henne för att delta i boken. Både tidningar och politiker uttryckte stor upprördhet över att en barnmördare fick betalt för att prata om sina brott. Juridiska tjänstemän avslöjade då Marys bostadsort och identitet, och Marys dotter började bli medveten om sitt förflutna. Hon gick till domstol den 21 maj 2003 och fick ett domstolsbeslut som skyddade anonymiteten hos sig själv och sin dotter. Det skulle då också inkludera hennes barnbarn. Mary Bell lever enligt uppgift till denna dag, men av goda skäl undviker hon den offentliga strålkastaren. Från en ung ålder var hon en fiende för allmänheten och en barnmördare. En man som fixade i sin trädgård 1902 grävde upp skelettrester. Chockerad meddelade han de lokala myndigheterna. Och vad mannen hade hittat var rester av 5 spädbarn som mördats. Varje barn hade kvävts med vita snören, insvept i något slags material, strötts med kalk för att minska lukten av förfall och sen begravits. När utredarna försökte identifiera de döda barnen insåg de att mannen nu bodde i tidigare ökända babymördares hus. Amelia Elizabeth Dyer dödade upp till 400 barn under flera decennier och skulle bli Storbritanniens mest kända babybonde. Amelia föddes i den lilla staden Pyle Marsh i England, nära Bristol, antingen 1837 eller 1838. Hon blev den yngsta av 7 barn efter att hennes 2 yngre systrar dog. Hennes far var en populär skomakare och kunde troligen ge sin familj ett enkelt men ändå bekvämt liv. Amelias mor led av psykisk ohälsa och familjemedlemmar rapporterade efter att hon återhämtat sig från tyfus. En bakteriell infektion som sprids av loppor och löss, började hon få våldsamma utbrott som varade i flera dagar. 2 år före sin mors död började Amelia som lärling hos en korsettillverkare i Bristol. På något sätt gled Amelia ifrån sin familj. När hennes far dog 1859 var Amelia cirka 22 år gammal och hennes äldsta bror ärvde familjeföretaget. Utan något ekonomiskt stöd från hennes familj och inget lagligt sätt att göra anspråk på någon av verksamheten gifte sig Amelia med en man som var betydligt äldre än henne. George Thomas var 59 år men ljög om sin ålder och uppgav att han var 45. Och Amelia, som också ljög om sin ålder, uppgav att hon var 30 istället för 24. Under äktenskapet hade Amelia åtminstone 1 barn. En dotter som förblev henne nära och även arbetade med henne senare i livet. Som gift kvinna utbildade sig Amelia till sjuksköterska och barnmorska. Under sina studier träffade Amelia en kvinna som introducerade henne till en värld av något man kallar för baby farming. Det var möjligt för barnmorskor att tjäna pengar på de olyckliga omständigheterna hos ensamstående kvinnor som var gravida. Under en kort tid drev Amelia sitt eget pensionat för gravida ogifta kvinnor. Och efter att Amelia hjälpte kvinnorna med förlossningen av sina spädbarn betalade de henne för att ta hand om sina nyfödda. Vissa kvinnor lämnade pensionatet utan att bry sig om vad som hände med deras oönskade barn, medan andra skrev till Amelia som sällan svarade. Medan hon upprätthöll sin karriär som sjuksköterska, barnmorska och babybonde led Amelia av psykiska sammanbrott och självmordstankar. Det fanns misstankar om att Amelia förfalskade sina psykiska sjukdomar eftersom hon tycktes drabbas av psykiska nedbrytningar när människor blev misstänksamma mot antalet barn som dog i hennes vård. Oavsett gjorde hon en allvarligt självmordsförsök. Hon konsumerade 2 flaskor med en kombination av morfin och koedin som smakade extremt bittert. Men hon lyckades inte. År av extrem alkoholkonsumtion och opiumanvändning hade fått henne att bygga upp en tolerans. Barnodling hade använts i England under många århundraden. För rika kvinnor var det helt acceptabelt att skicka sina spädbarn till en sjuksköterska som skulle ta hand om spädbarnet tills de blev småbarn. Fattiga kvinnor eller arbetarkvinnor som blev gravida hade mycket lite möjlighet att återuppnå någon form av ekonomisk stabilitet om de inte var gifta. I den viktorianska eran så var det värre att ha ett barn utanför äktenskapet än att mörda någon. Babybönder gav en utflykt för sådana kvinnor. Babybönder gav en undanflykt för sådana kvinnor. Kvinnorna i trubbel skulle placera en annons i en tidning som söker ett kärleksfullt par att adoptera sitt barn. De svarade ofta på sådana annonser och lovade att ge barnet ett lyckligt och hälsosamt hem. Ibland skulle situationen vara tillfällig, medan andra gången ansågs det vara ett permanent arrangemang. Samhällsnormer och undvikande av regeringen skapade en värld där Amelia skulle blomstra som babybonde och mördare. Amelia var på jakt efter annonser och desperata kvinnor som ville ge bort sina barn. Hon kontaktade mammorna och erbjöd sig att ta barnet mot en avgift på mellan 10 och 5 pund. Amelia godkände en avbetalningsplan eller en fullbetalning innan hon tog barnet. Och när tekniken började förändras så accepterade hon också banköverföringar eller kontanter som skickas via posten. Kvinnor som skrev brev till Amelia och sökte information om sina barn eller ville ha tillbaka dem fick sällan svar. Och när Amelia tog ett barn i sin besittning var det hennes tills hon mördade det. I redan överfulla städer var det relativt enkelt för Amelia att bedriva sina verksamheter med barnen med liten misstanke. Eftersom fattigdomen var utbredd i England gick många hungriga och spädbarnsdödligheten var mycket hög. När en bebis dog kan deras dödsorsak läsa svaghet från födseln eller brist på bröstmjölk. Medan rika kvinnor kunde skicka sina barn till sjuksköterskor litade fattiga ensamstående kvinnor på babybönderna. Barnvård var vanligt på 1800-talet, men mord var sällsynt. När Melia fick en ny bebis började hon genast mörda den med hjälp av svält. Ett hungrigt barns rop är omänskliga. För att dölja skriken använde hon Godfrey's Cordial, känd som Mother's Friend. Det var en blandning av sirap och opium. När Dyer gav barnen elixiret förblev de lugna. Så när de svälte ihjäl, vilket tog tid, gjorde de inte utan att göra mycket krångel. När barnet var dött kontaktade Dyer en läkare för att undersöka barnet, förklara det dött och ta bort kroppen. Om en läkare blev misstänksam mot antalet barn som dog i Amelias vård flyttade hon helt enkelt till en ny stad eller fick ett psykiskt sammanbrott och flyttade in i ett mentalsjukhus för en stund. År 1879 blev en läkare som Amelia uppmanade att intyga ett barns död misstänksam. Efter en utredning avtjänar Amelia 6 månaders hårt arbete. Fångar som dömts med hårt arbete utförde vanligtvis manuella uppgifter under hela sin vakningstid. Uppgifterna kan innefatta att arbeta i en fängelseverkstad, fängelsegård eller helt enkelt att flytta stenar från en hög och skapa en ny hög. När Amelia avslutade sin straff släpptes återupptog hon sin karriär som sjuksköterska och babybonde. Med en större förändring. Hon skulle inte längre meddela en läkare att ta bort liket. Från 1880 avyttrade Amelia Dyer kropparna hos de barn som hon dödade, vilket gjorde henne till en produktiv seriemördare. Inom några timmar efter att ha förvärvat ett nytt spädbarn slog hon ett vitt band runt halsen. Döden var inte omedelbar. Enligt sin egen bekännelse uppgav Amelia att hon gillade att titta på dem med snöret runt nacken medan de kipade efter luft. När barnen var döda så slog Dyer dem i tyg och begravde dem eller knöt dem på stenar och kastade dem i Themsen. Mammorna till barnen skickade brev till Amelia där de frågade om deras barns välbefinnande. Men när hon väl fick breven så var barnen sedan länge döda. Den 30 mars 1896 såg en man att det flöt ett paket i floden Themsen. Han plockade upp paketet och hittade kropparna till en död flicka och pojke. De lyckades koppla materialet som användes för att linda barnen till Amelia. Polisen placerade ut en fejkannons för att söka ett kärleksfullt par för att ta en nyfödd. Amelia lämnade sitt hem för att träffa sin nya klient den 3 april 1896 och möttes upp av 4 poliser. När de kom in i hennes lägenhet mötte de den överväldigande stanken av ruttnande kött. Medan de som inte hittade några döda barn så hittade de tillräckligt med bevis i form av brev, annonser, telegram och opium för att anklaga Amelia Elizabeth Dyer för mord. Amelia ställdes inför rättegången för mordet på 3 barn den 22 maj 1896. Då fann en jury henne skyldig inom 4,5 minuter. Under de närmsta 3 veckorna fyllde hon 5 anteckningsböcker med sin sista och sanna bekännelse. Amelia Elizabeth Dyer hängdes exakt klockan 9 den 10 juni 1896. Medan 14 mord har kopplats direkt till henne tror experter att hon mördade över 300 barn inom sin karriär som babybonde.
Men det var allt för detta avsnittet. Glöm inte att gå in och följa vår Instagram där vi heter Mardrömmarnas podd för att få info kring kommande avsnitt med mera. Men ha det så bra, så ses vi i Mardrömmarnas värld.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.